Förra söndagen, precis när jag hade avslutat predika, gick härifrån och dit bort, så kom den här söndagens predikan till mig. Jag kunde ju inte vända tillbaka och köra en timma till. Det kanske inte hade funkat. Men jag delade det innan vi avbröt här, vad den här söndagen kommer handla om. Den här söndagen, tema är: lev i välsignade relationer. Eller som jag uttryckte det i söndags: hållbara relationer för en kristen. Hållbara relationer för en kristen. Så låt oss be tillsammans. Jesus, jag ber att du ska låta den här stunden här få bli en helig stund tillsammans med dig, där du får börja jobba i våra djupast in i oss, Fader. Och Herre, det du vill med våra liv ska få förverkligas. Och Herre, är det någonting som vi behöver göra upp med dig, Herre, hjälp oss att våga, vilja, kunna göra det. Vi ber i Jesu namn. Amen. I andra Korinthierbrevet, det sjätte kapitlet, ska vi läsa några verser från vers 14. Vers 14: gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med Belial? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha gemensamt med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. För Gud har sagt: jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren: gå ut från dem, skilj er från dem och rör inte vid det något orent. Då ska jag ta emot er. Och jag ska vara er far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Låt mig få börja konstatera att vi lever i en oerhört ofullkomlig värld. Men vi lever i längtan efter en fullkomlig värld. Den här världen vi lever i är inte den värld som Gud hade tänkt. Allt på den här, i den här världen är hans. Men vi måste konstatera att den här världen är ockuperad. Den är under ockupation av den onde. Och därför konstaterar det i Bibeln att hela världen är i den ondes våld. Johannes breven säger det. Det finns en bild. Jag älskar den här bilden i Jesaja 11. Som jag tror kan vara bra för oss att se vad Gud har tänkt. Ni vet, det kommer en period i skapelseordningen som vi kallar för tusenårsriket. Milletiet. Den är, finns bara egentligen ett kort ögonblick i Uppenbarelseboken. Den står inte mycket om. Men den finns. Och det är en mellanperiod mellan den här bristfälliga jorden och det himmelska. När vi är på väg mot det himmelska. Och då står det så här i det 11 kapitlet i Jesaja, vers 6-8. Varg ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligga bland killingar. Kalvar, unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans. Och en liten pojk ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans. Och lejonen ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens håla. Ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ta med den bilden. Alltså i vår tankevärld är det här helt osannolikt. Helt omöjligt att tänka. Det finns inte i vår tankevärld. Men låt mig konstatera, det finns i Guds tankevärld. Och det är en väldig skillnad. Det finns i Guds tankevärld. Vi lever i en tid full av upproriskhet, full av destruktivitet. Mängder av saker som vill förstöra och bryta ner. Men Gud har en annan bild av skapelseordningen. Och vi har som kristna att en del anpassa oss till den destruktiva världen. Eller anpassa oss till Guds skapelseordning. Och det här är viktigt, vi får med oss. Den bild vi har i den här världen runt omkring oss, det alla andra gör, det alla andra tillåter sig inte en som vill anpassa oss till Guds skapelseordning. Vi lever i en konflikt. Vi lever i en problematik som jag tror är viktig vi får med oss. Men om vi går till Bibelns två sista kapitel, så beskriver den också någonting av den värld som Gud har tänkt att vi en dag ska landa i. Vi går till Uppenbarelsebokens 21 kapitel. Och jag tänker bara läsa ett exempel. Vi skulle kunna läsa de fem första verserna även i 22 kapitlet. Och har du lust så kan du bläddra dit sen. Men låt oss läsa först 22 versen i 21 kapitlet. Något tempel såg jag inte i staden. För Herren Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. Ty Guds härlighet lyser upp den, och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen, natten ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig ska något orent komma in i den. Inte heller den som ägnar sig åt skändighet och lögn, utan bara det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. En annan predikan skulle jag kunna ta upp om det här. När skrivs vi in i lammets bok? Men det hinner jag inte ta idag. När skrivs vi in i lammets bok? Är det så att Gud skriver in under löpande? Eller är det så att de som går fel väg stryks ut ur lammets bok? Ta med den tanken. Den kommer på en bibelkväll här framöver, en bibelskola. När skrivs vi in i lammets bok? Vi möter idag i många kyrkor ett oerhört destruktivt budskap. Det är hopplöshetens förkunnelse. Förtvivlan över att jorden håller på att rasa samman. Förtvivlan över att miljöförstöringen håller på att sudda ut den här skapelsen. Jag får det ena uppropet efter det andra från olika kyrkosamfund, där de vill att vi ska mer lyfta upp miljöfrågorna i förkunnelsen. Vi ska mer och mer tala om det destruktiva med det levnadssätt vi har. Det är inte så att jag är mot att vi är rädd om den skapelse Gud har satt oss att förvalta. Men en sak har jag förstått, det här är inte ett frälsande budskap. Vad hjälper det om hela skapelsen består och vi går evigt förlorade? Bibeln säger med tydlighet att den här skapelsen ska förstöras. Den ska brännas upp. Men åt oss kommer en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor, som det står i andra Petrusbrevet 3:13. Men efter hans löften ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Alltså vi som kristna har inte fått uppdraget att förkunna klimatpåverkan på skapelsen. Vårt uppdrag är inte att förkunna. Vårt uppdrag är att förkunna Kristus. Och tala om att det kommer en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Vi lever med i den skapelseordning Gud har tänkt. Från fallets dag så har Gud tänkt att återupprätta den här skapelsen på ett nytt sätt. Med människor som är helt befriade från det destruktiva tänkandet. Så vi tänker inte först och främst, eller jag tänker inte först och främst förkunna ett miljöbudskap. Utan mitt uppdrag är att förkunna Kristus. Som är frälsaren för oss i den här världen. Sen betyder det inte att vi ska slarva, att vi ska åka extra mycket flyg, att vi ska använda så mycket plastprodukter som vi kan och så vidare. Naturligtvis inte. Men vi vet att den här jorden är dömd att gå under. Och det är viktigt att vi vågar sträcka oss mot det nya som Gud har skapat. Skapelsen längtar efter Guds barns uppenbarelse, säger min bibel. Lösningen för den här skapelsen är inte att vi förkunnar klimat, utan vi förkunnar frälsning och nytt liv för människor. I Romarbrevets 8:e kapitel, vers 18-22. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen är belagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Är det inte det vi ser? Vad är det som kan lösa det? Jo, att Guds barn börjar uppträda som Guds barn. Att Guds barn börjar vara de Gud har skapat dem till. Utan att snegla på den här skapelsen och hur människorna i vår värld lever. De är inga förebilder för oss som har fått en förebildernas förebild. Kristus. Vi har fått honom. Och min bön, min längtan och förhoppningsvis alla som älskar Jesus längtan, det är att vi ber den bön som Jesus lärde sina lärjungar att be. Du har den i Matteus 6, verserna 9 och 10. Det här är den bön som är anbefalld varje kristen att be. Det här är inte liksom, om du har tid så be den. Utan det här är det som är anbefallt att vi ska be. Matteus 6, 9 och 10. Så ska ni be: vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Det är vår bön. Det är det vi uppmanar att be. Det vi ska be att hans rike ska komma. Så att den vilja som redan nu, 2019 och långt tidigare, skedde i himlen, i evighet har det skett in, att det ska börja ske på jorden. Det är ett uppdrag vi har. Varje kristens uppdrag borde be det här minst 10 gånger om dagen. Om vi menar det. Det är ditt uppdrag. Du kan aldrig backa undan det. Det är ditt uppdrag. Det är enda lösningen som den här skapelsen har. Och då tänker jag kanske först och främst på de människorna som vandrar här. För det är inte det vi ser i nyhetsrapporteringen idag. Att den vilja, den fullkomliga, fridfulla, kärleksfulla vilja som sker i himlen, att den sker på jorden. Du och jag ska vara med och lyfta ner det på jorden. Och det måste börja landa först och främst från Guds folk. I församlingen måste det börja landa. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Det himmelska ska börja landa här. Ibland oss. Vi kommer och vi lever i en oerhört trasig värld. Den här trasiga världens räddning, det är kristna äkta relationer. Kan aldrig kompromissa med det. Det är när församlingen är förebilden av det som ska ske på den här jorden. Vi har en kallelse att vara en förebild för det som ska ske i den här världen. Så som kristna ska vi bygga relationer. På kristna värderingar, på bibliska förutsägelser. Så relationen som du och jag bygger, bygger vi på kristen grund. Det här slår igenom i alla områden. Men låt mig få börja och säga. Det är viktigt att vi kommer ihåg att vår första prioritet är vår kärlek till Kristus. Han har älskat oss. Gud har älskat oss. Och han har bevisat att han har älskat oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud har bevisat sin kärlek till oss. Men låt mig få ta en bild. Det här är inte en konstruerad bild utan en verklighet. Jag fick för mig, jag satt just och funderade på hur gammal var jag. Jag var 22 år när jag fick förmånen. Nej, det var det knappast. Jag fick ansvar för en församling på cirka 250-300 medlemmar. Våran föreståndare i församlingen blev hastigt sjuk. Blev sjukskriven under en 3-4 månaders period. Gick i väggen som det sägs numera. Och jag jobbade som hans medarbetare, 22 år gammal, ganska färsk i gamet. Så fick jag uppdraget att vara föreståndare i församlingen under en period. Med allt vad det innebar, ansvar för församlingsmöten, ansvar för äldstekår och styrelse, planering och så vidare. Själavård. Jag var inte alls vuxen den uppgiften. Inte alls. Jag menar, bara tänka på hur var du när du var 22 år. Och jag var inte ett dugg mer än så. Under den här perioden så söker en medlem upp mig. Han hade fått ett jätteproblem. Och jag menar, nu i och för sig, jag är uppvuxen i affärsvärlden. Och jag vet ungefär hur tankegångarna går i affärsvärlden. Han hade ett problem. Han och hans kompanjon, som inte var kristen, hade fått ett problem med skattemyndigheten. De hade väl missat någon inbetalning eller någonting. Så att de hade fått ett jätteproblem. Och det här var en stor affär. Och han tyckte att okej då, vi lägger korten på bordet. Vi har missat. Och de skulle få en stor skuld att betala in. Och kompanjonen sa, nej, vi kan väl frisera lite grann i bokföringen. Så kommer vi undan det här och så drar vi ner den här skulden. Han hade ju inga kristna betänkligheter. Utan, okej, vi kan ju frisera när vi skickar in nu nästa skatteuppgifter här för momsredovisningen, så behöver vi inte ha så höga försäljningssiffror som vi i realiteten har haft. Vi kan ju plocka ur lite grann. Det var innan kassasystemet är så automatiserat som de är idag. Och han sa, hur gör jag? Om jag säger att nej, så kan vi inte göra, så lägger jag ju en jätteskuld på hans familj. Även på min då naturligtvis. Men vi får en jätteskuld. Och jag är inte säker på att han klarar det. Jag är inte säker på att han klarar av det. Och då är det ju mitt problem om han gör personlig konkurs. Och vi samtalar, vi ber tillsammans. Och så gör han en konstaterande, han kommer tillbaka en vecka senare till mig och så säger, jag löser det, sa han. Hur löser du det? Jag köpte ut honom i företaget. Jag gick till banken och frågade om jag kunde få låna upp så jag kunde köpa ut honom. Han sa, jag hade inte förstått att man kan inte gå som omaka par i ok, inte ens i affärsvärlden. Vi har olika värderingar, olika grunder. Och det är väldigt lätt för oss som kristna att falla in i icke-kristnas sätt att hantera frågor och ting. Utan att lägga skuld på dem så har vi olika samvetsmarginaler på något sätt. Och det här är viktigt att se. Jag hade ju sett det här från insidan i mitt hem när jag växte upp. Bekymren och problemen. Men då hade ju pappa ju ingen kollega som inte var kristen. Utan han fick ju bedöma det här. Och ibland så satt vi verkligen på pottkanten som familj. Därför att alla skatter och allt skulle in och alla avgifter. Eller missväxt och vad det nu kunde vara. Men det här lärde mig någonting. Att det här bibelordet som vi läser hos Paulus, att inte gå i omaka par, har flera aspekter. Det har med föreningsliv. Från den stunden Gud väckte mig kan inte jag gå in i vilken förening som helst. Jag kan inte vara med i vilken gemenskap som helst därför att vi har olika värderingar. Jag säger inte att alla icke-kristna är bluffmakare, absolut inte. Men när man kommer i problem så har vi olika värderingar. Jag vet bara, jag har satt i en förening sedan jag kom till Vargön. De tyckte jag var ju görsmart att lägga sina träffar på söndagen. Då var man ju ändå ledig. Och en period så åkte jag på söndagskvällarna på de där träffarna. Det var en viktig förening för församlingen också. Tills jag insåg, nej men det här sysslar jag inte med på en söndag. Det är ju Herrens dag. Jag blev inte populär. Och i nästa styrelsemöte, eller nästa årsmöte, var jag inte omvald. Tack och lov. Jag slapp. Sen var jag bara brukare. Men det är viktigt att vi ser det här. I Johannes 5:24. Jag säger sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har övergått från döden till livet. Det här är kriteriet för oss. Vi har övergått från dödens välde in i livet. Vi har fått ett nytt liv. Kom ihåg, frälsning, nytt liv är en kärleksrelation. Det är en kärleksrelation med honom. Och då är det inte sundigt att Paulus uttrycker det som han gör i Galaterbrevets andra kapitel, vers 20. Men jag läser vers 19 också för sammanhangets skull. Vers 19 och 20. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgett sig för mig. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Alltså, som kristen, som pånytt född kristen, så äger jag inte mitt liv. Jag är i en kärleksrelation. Nu vet jag att i vår tid, att tala om det här, det är så gammalmodigt som det överhuvudtaget kan bli, va? Men Bibeln är äldre än så. Och jag håller mig till Guds ord. Det är, alltså, någon sa till mig för ett tag sedan, ja men den gamla boken, den borde moderniseras upp lite grann, va? Och så gav den en del exempel då. Jag ska inte ge de exemplen, för då börjar du sitta och fundera på dem. Och så börjar du bli upprörd och så tänker jag, men det kan man ju inte ändra på, för det är ju viktigt. Eller hur? Ja, men det är bara att titta lite på Bibeln 2000. De har alltså försökt ta bort ordet frälst. Därför frälst är ju ett icke-svenskt ord. Vi använder många ord som inte är så särskilt svenska heller. Eller hur? En del säger ju att amen betyder punkt och slut. Amen betyder låt Herre det nu så ske. Först ber jag och så säger jag amen till det. Och det är därför ni ska säga amen i bönen här. Alltså det är inte en ensak när någon står upp eller någon prisar Gud i församlingen. Menar vi att det är rätt där den ber och du önskar att det ska hända, då ska du vara med och säga ditt amen. Det säger Guds ord att du ska göra. Varför då? Jo, därför du ska vara med och understryka att det här är vår gemensamma önskan. Det är vår gemensamma bön till dig, Herre. En fick föra talan, men vi är med allihop. Men frälst, så eller soteria, det är bättre att använda ordet frälst då. Annars så tycker vi är väldigt underligt, va? Men det är inte alls det världen säger att det är. Om man är idrottsfrälst, då skulle man vara helad ifrån idrott. Det är ju vad ordet betyder. Att bli helad och upprättad i min gudsrelation. Det är det handlar om. Och jag är frälst ifrån allt det andra. Fotbollsfrälsta och hockeyfrälsta och så vidare. Det är härligt med människor som har lämnat det bakom sig. Jag tror inte riktigt det är så de tänker. Jag ska vara riktigt ärlig. I Andra Korinthierbrevets 11 kapitel, jag börjar en bit in i vers 1. Du får gärna läsa den första delen också, men jag läser en bit in i vers 1. Visst står ni ut med mig, eftersom jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så att hon också, så kan också era sinnen föras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Kunde Eva kanske också vi skulle kunna vändas bort från den rena kärleken till Kristus. Det är en bild som Paulus använder. Det är att de som har kommit till tro vill jag få ta med mig hem. Jag vill komma till Kristus och säga att de här har vunnit. Jag nämnde i något sammanhang, nu kommer jag inte om det här, eller det var i Lidköping jag nämnde det. Men när vi var i Korea 79, det är länge sedan. Det är nästan preskriberat nu. Men det var fantastiskt. Helt fantastiskt. Att få uppleva den där förmiddagsgudstjänsten. Det är en av 7 gudstjänster den dagen. För man skulle kunna rymma alla i kyrkan. Se dem som kom. För de hade en liten egenhet där. Tänk när vi börjar med den. Så sa man. Ja, alla ni som har nu fört människor till tro den här veckan. Kan ni resa er upp. Och alla de som har kommit till tro den här veckan. Kan stå upp tillsammans med er. Och se människor stå där, ett 20-tal från det perspektivet, så med sina 60 nyfrälsta. Wow, vilken grej. Och du vet, de här nyfrälsta, de strålar ju så lite förvirrade ut. Men de som hade fört dem till tro, de lyste som stjärnor. Verkligen. Alltså lamporna i huset eller i kyrkan lyste bara hälften så starkt som dessa 20 gjorde. I 7 gudstjänster var det över 60 varje gång som presenterades. Man bad varje vecka med 1500 människor till frälsning. Så berättar de söndagen efter, när de firade stort jubileum med 100 000 medlemmar, så sa pastorn att nu får ni ta det lite lugnt, för vi ska hinna ta hand om dem vi har bett Gud med. Jag har inte behövt säga det så många gånger. Av någon märklig anledning har jag inte behövt säga det. Att nu får ni ta ett lugnt. Ni får inte be med några den här veckan nu. För vi hinner inte ta hand om dem som vi har bett för den här veckan. när Paulus tar den här bilden som vi har i andra Korinthierbrevet 6 kapitel vers 14, gå inte som omaka par med dem som inte tror, vad rättfärdig med orättfärdighet att göra, så har han en bild med sig ifrån 5 Mosebok 22 kapitel vers 10. En liten vers i ett sammanhang med uppräkning av saker som man inte kan göra. Man kan inte liksom blanda tyg när man väver till exempel. Man kan inte ha blandat tyg när man klär sig och så vidare. Märkliga regler. Och för dem var det här självklarheter att det var så. Självklart. I 5 Mosebok 22:10 så är det: du ska inte plöja med oxe och åsna tillsammans. De flesta har nog aldrig plöjt överhuvudtaget med några djur, möjligtvis med en traktor med plog bakom. Jag ska inte skryta, för det var nog hästen som var snäll. Men jag plöjt med häst och plog, enskärig plog. Plogtiden blev nog inte så raka som min farfar ville ha dem, men han lät mig testa i alla fall. Jag var 10-11 år och hade inga muskler i armarna, så jag kunde inte hålla ordning på den där plogen. Men han tyckte det var roligt, jag fick prova. Ett ok är någonting som kopplar ihop människor. Kopplar ihop. Alltså det är inte det här oket. De flesta som känner ett ok, det är de här som man lägger över axeln, ut över skulderna, och så bär två spannare, två hinkar. Men det är inte det vi tar om, utan det är när man sammanokar människor eller djur för att göra saker tillsammans. Och det han talar om, det är vilket är nu ett äktenskap, eller det är en förening, eller det är ett företag där man omaka paras ihop. Det är att grunden är att vi ska göra saker tillsammans. Individualismen är helt borta ur Bibeln. Det enda individuella du ska göra, det är ditt ja till Jesus. Det kan ni inte göra kollektivt. Men då sätts det in. I eftermiddag ska jag tala över ett fantastiskt bibelord i Lidköping. Det kommer nog förmodligen livesändas, så att du kan se det om du vill. Jag ska tala över ett ord som många har citerat. Matteus 6:33. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, ska vi säga att allt det andra ska tillfalla dig. Va? Vad är det att söka Guds rike? Jo, det är att söka den gemensamma, det kollektiva Guds rike. Det är inte individuellt att jag tar emot Jesus till frälsning, utan det är steget nästa. Jag gör det här tillsammans. Vi sammanokas för att göra det här tillsammans. I andra Korinthierbrevet, för vi har en gemensam kallelse, vi ska förändra den här världen. Det är inte så här att det är tänkt nu att nu blir du frälst, halleluja, och sen nu tar vi oss och skapar en liten egen grupp. Vi har haft sådana Jerusalemfararna från Nås och de här. Vi har sådana grupperingar i Sverige som bildar en liten egen gemenskap någonstans ute i ödebygden. Och så småningom kom man på att man skulle åka ner till Jerusalem och bilda en liten grupp där. Men det har inte Gud sagt. Avfolka tors upp i Vänern här, och så är bara kristna som bor där, och vi inte berörs av någon annan, va? Och det är underbart. Kunde jag gudstjänster varje dag. Och så sköter vi jordbruket emellan. Industri hinner vi ju inte med. Och så delar vi allt vad vi äger med varandra. Och du som har mycket, du får ju bli av med mycket. Och vi som har lite, vi får mycket. Ja, underbart. Nej. Utan Gud vill att mitt i det system där vi finns, vill han att vi ska se varandra och vi ska förvandla den här världen. Det är precis det skapelsen längtar efter. Och det här kommer synas i den minsta beståndsdelen i samhället. Det är i äktenskapet. Alltså äktenskapet är inte två individer som gör varsin grej. Nu vet jag att en del har kommit till tro efter man gifte sig och man lever i ett speciellt förhållande på grund av det. Och Gud välsignar. Ibland får man se ganska snart resultat att den andra parten också tar emot Jesus. Ibland får man leva länge och brottas med den här frågan. Men det är viktigt att man inte går in i den med öppna ögon utifrån olika perspektiv. För tanken är att vi ska vara en förening, ett arbetslag. Det är tanken, vi ska vara ett arbetslag. Där vi ber tillsammans, där vi tjänar Gud tillsammans, där vi gör samma saker och längtar efter samma resultat. Det är tanken. Annars blir det som en oxe och en åsna. Oxar kanske ni har sett. Åsner är inte så alldeles vanliga i Sverige. Inte i några större mängder. Det fanns en åsna borta vid Kronogården i Trollhättan en period. Det fanns en zebra och det var någon åsna och det var någon som gick där ner. Det var någon som rastade sina djur. De har egentligen hörde till en cirkus. Och den som ägde de här djuren, alltså lånade ut dem, han bodde borta i Kronogården. Så det är nu Lidl och Gem och Fix ligger. Det var en hage där de här djuren gick. Så det är den närmaste kontakten jag har haft med åsner. Ni kanske har haft närmare kontakt. Men jag har inte haft det. Men Gud har en tanke. Och vi ska vara här tillsammans. Om vi går till andra Korinthierbrevets andra kapitel. Vers 14. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg. Och sprider sin kunskapsstoff genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud. Bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. För några en doft av död till död. För andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Vi är inte som de flesta som förfalskar Guds ord för egen vinning. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det som kommer från Gud. Vi är en väldoft. Det här är inte säkert att vi upptäcker själva. Men om en kristen familj, två makar, kanske barnen har kommit till tro, bor i ett bostadsområde, så sätter det prägel på det området. Det är ungefär som att sätta upp en sån där väldoftande grej i trapphuset. Det är säkert. Alltså, nu tror ni att jag fabulerar. Men låt mig få säga. Där man har varit och där Guds ande har varit verksam i en gudstjänst, i en gemenskap, i ett hem, blir en annan doft. Det finns en himmelsk doft. Har du känt den? Det finns en himmelsk doft. Av renhet. Det är inget sånt där som vanliga luktsinnen tar in. Men i min ande tar jag in det. Det finns en frid. En kärleksfullhet. Och det är vår kallelse i den här världen. Det är därför du finns på arbetsplatser. På arbetsplatsen är du inte bara till för att du ska tjäna pengar. Amen. Du är där för att sprida Kristi väldoft. Det är din kallelse. Som kristen är jag inte först och främst fixerad vid pengar. Jag fick inget annat på det. Men vi kör vidare ändå. Det handlar om ditt kompanjonskap. Det handlar om äktenskapet. Det handlar om vilka föreningar jag kan vara med i. För att fortsätta att det andliga livet ska få pulsera i mig. Jag kan inte leva i kompromiss. Det är en omöjlighet. Därför det kristna livet dör om jag börjar kompromissa. Och då luktar det illa. Alltså inte i luktsinnet, men i den andliga världen. Det är viktigt att vi inte lever i kompromiss. Alltså, i det kristna livet, vilket det gäller, vi talar om ditt äktenskap eller blivande äktenskap, eller om vi talar om kompanjonskap, affärsvärlden, så handlar det om: jag är först och främst trolovad med Kristus. Sen om jag får ta en liten parentes, där kanske vi tar en fredagkväll framöver, kan vara bra för att prata om. Det är inte så enkelt så jag bara kan säga: ja, men vi är kristna. Alltså, vi kan gifta oss bara för, eller vi kan ha kompanjonskap bara för att vi är kristna. Never! Det handlar inte om det. Utan det handlar om vi har samma vision för det vi ska göra. Att vi har en gemensam kallelse i det vi ska göra. Så att vi drar tillsammans. Får jag ta en väldigt barnslig bild? Det är inget större fel på min högerfot. Den är rätt bra. Men jag vill inte ha två högerfötter. Säkert. Även om jag inte är fotbollsspelare. Och är värdelös med vänster fot. Så vill jag inte ha två högerfötter. Eller tänk dig in i situationen att du hade två högerhänder. Inget fel på högerhanden. Men du vet, om de, det vore lite konstigt att knäppa händer och så vidare, va? De är gjorda för att vi ska samarbeta. Och det här har Gud också tänkt, både i äktenskapet, i kompiskapet, i om vi går in i ett företag tillsammans. Gud har tänkt på att vi ska komplettera varandra. Ja. Men vi ska ha samma själ, vi ska ha samma längtan, vi ska ha samma vision, vårt hem, vårt företag. Eller vad det nu är. Vi ska ha en vision för det vi gör. Det finns några företag som jag har beundrat enormt mycket. Ja. Därför man har letat med en vision. Det är inte ofta man ser sådana företag. Det ena var Haks mekaniska i Aneby. Rune Gustafsson som startade företaget. De hade som devis att vi tar lek på allvar. De har väl varit störst på att producera lekutrustningar till lekplatser och nöjesparker och så vidare. Har de varit jättestora. Men hade en vision. Det vi genererar, det vi tjänar, ska gå till mission. 50% av deras överskott reinvesterades i företaget och 50% gick till missionsuppdrag. Det är en annan industri jag kan tänka mig. Den heter Nike. Inte Nike, utan Nike. Ett svenskt företag. Låg i Mariestad. De var först bland annat med sådana här värmesitsar i säten. Nu har ju alla el. Man trycker på en knapp och så får man eluppvärmt säten. Men vi som var lite gamla, vi vet ju att så var det inte från början. Man satt på några plattor istället. Och så småningom skapas som man kunde sätta på det på sätet. Nike i Mariestad. De gjorde också väskor, sportbägar. De hade samma vision. 50% av vinsten ska gå till mission. Det sista jag hörde från det företaget innan det avvecklades så småningom, för att de blev gamla, de som drev det. Och det fanns för mycket på marknaden i deras produkter. Så gick, jag tror det var 4 eller 5 missionärsfamiljer som underhölls från det företaget. Jag har många gånger tänkt att jag skulle kolla på någon som var vd sist där, men han tillhör hemma i Korskyrkan i Mariestad. Alltså, det fanns en vision. Och alla i ledningen var besjälade av samma vision. Jag kan bara nämna en som ni, några av er känner. Ni känner Sune och Katarina. Katarinas pappa var en av delägarna och en förman på det företaget, Ragnar Johansson. De var helt besjälade av detta. Vi hade en gemensam vision. Sen alla arbetare, de sen anställde de människor för att de skulle bli frälsta. Det är du. Det gjorde Haaks mekaniska. De anställda hade med en plan, de ska bli frälsta. Och hela företagsledningen, de bad varje morgon för att de som arbetar i företaget ska ta emot Jesus till frälsning. Det är du. Det var inte bara att ekonomin ska gå bra, utan att människor ska bli frälsta. Likadant gjorde man på Nike, industrin i Mariestad. Man bad varje morgon att människor skulle bli frälsta på företaget. Man är besjälad. Vårt hem, våra äktenskap ska vara besjälad av detta, att vinna människor för Jesus. Det är vår kallelse. Det är vårt uppdrag. Hela skapelsen längtar ju efter det. Den suckar för att det ska hända den här tiden. Kom ihåg, och det är viktigt vi har med oss. Vi kan gå till Jesaja 49:1 och vi ska läsa sen i Galaterbrevet 1. Vi börjar i Jesaja 49:1. Jesaja profeterar och säger, eller kungör och säger: hör på mig, ni kustländer, lyssna ni folk som bor i fjärran. Herren kallade mig redan i moderlivet. Han nämnde mitt namn redan i min moders sköte. Det var ingen slump att Jesaja blev Jesaja. Redan i moderlivet var det uttalat vem han skulle bli. I Galaterbrevet, och det tycker jag är ännu mer fascinerande, det är Paulus som skriver till församlingen i Galatien, vers 15: han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådfrågar jag inte genast människor av kött och blod. 1. Galaterbrevet 1, 15, 16. Vad sa Gud om dig? Okej, säger mina föräldrar var inte kristna. Ensam. Men mina föräldrar gick inte till kyrkan. Jag kom inte till kyrkan förrän i mogen ålder. Än sen. Läs Paulus, ska du säga. Han var inte speciellt kristen. Han var religiös, men han var inte speciellt kristen. Han var så religiös att han ville döda de kristna. Han var så gudfruktig så han ville döda de som älskar Jesus. Yes. Han älskade att man försökte döda de kristna. Han till och med gick till översteprästen och bad om fullmakt att åka upp till Damaskus för att ta dem som gick på den vägen och föra dem som fångar ner till Jerusalem. Alltså när man läser det kan man ju inte tro att det fanns en bestämmelse över hans liv som han själv presenterade i Galaterbrevet. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Så kom nu inte med några undanflykter. Det finns en bestämmelse över ditt liv. Det finns någonting uttalat ifrån himmelen över ditt liv. Gud vill någonting med ditt liv. Paulus var tvungen att komma till en kapitulationspunkt på vägen mot Damaskus. När han upptäckte att han förföljde honom som hade kallat honom. När kommer din kapitulationspunkt, om den behövs? Akta dig. Det kommer en punkt. För Gud kommer att vilja ha dig i sin tjänst. Det är Guds längtan. Gud vill ha dig i sin tjänst. Gud har längtat efter dig att få ställa dig i sin tjänst helt och fullt. Gud vill inte att du ska leva under ett sånt ok så att du inte kan tjäna Gud. Och du som lever i en sån situation, du måste kasta dig i bön. Du måste uppmuntra människor i din omgivning som älskar Jesus att vara med och be för dig. Och det vet ni att ni som lever i det här, ni är i våra böner. Därför även över era liv har det uttalat sin ett namn, en kallelse. Över dem ni lever tillsammans med finns ett ord uttalat ifrån himmelen. Jag tror inte en enda människa, om den sedan är muslim eller hindu eller svensk, som kanske är den värsta religionen som finns, 96% av svenskarna går inte regelbundet till kyrkan, bekänner inte att Jesus är deras herre. 96%. 25% säger att de ber, men man frågade inte vad de bad till. Är det Buddha eller en hindisk gud, eller är det Mohammed, eller är det den kristna guden? Gud har talat också om ditt liv. Och det här ser de som jobbar med mission i framförallt den hinduistiska världen i Indien. De upptäcker att alltså, det finns ett rop efter Gud. De kan inte samlas i kyrkor, men de sänder tv-program. De gör en studio, en indisk studio nere i Älmhult. Och så har de indisk musik och spelar. De har tagit in indier som spelar ifrån både Pakistan och ifrån England, sådana som bor i Sverige, och de har bildat en orkester och spelar och sjunger på något som heter Kanal 10 Asien. Spännande. Predikan är på engelska, översätts ett antal språk. I hemmen sitter folk fylkade och säger, det är ju det här vi har längtat efter. Det är call center man har satt upp. De orkar inte ta emot alla samtal med människor som söker Jesus till frälsning. Därför det, även över deras liv är det uttalat ett ord. Redan i moderlivet såg Gud också dem. Det finns inte tillräckligt många miljarder för att inte Gud ska se dem och uttala ett ord över dem. Och jag hoppas att du ser att Gud har ett ord till dig också. Missa inte målet med ditt liv. Innan du föddes hade Gud en tanke. Missa inte detta att du ska vara sammanlänkad med ett antal människor. För ni ska tjäna Gud tillsammans. Ni ska ha en gemensam vision. En gemensam dröm. Jag kan säga att för mig och Birgitta tog det 4 år och verkligen söka Gud för att stå i den tjänst som vi står i. Birgitta var inte lätt övertalad, ska jag säga. Hon tyckte om mig, det tror jag. Men hon ville veta att vi skulle tjäna Gud tillsammans. Gud vill någonting med ditt liv. Och det kan vara 2 syskon som kommer överens om att ni lever ensamma, men ni vill tjäna Gud tillsammans. Skaffa er ett partnerskap, alltså någon som du kan dela visioner med, som ni kan be tillsammans. Jag tänker på de 2 bröder som jag hörde talas om när jag kom upp till Norrland utanför Örnsköldsvik. 2 bröder som hade fått en gemensam vision. De tillhörde samma församling men jobbade långt isär. Under nästan 2 år bad de varje dag 12:00. Utom söndagarna. Då var de i kyrkan. De gick de där kilometrarna för att mötas på sin korta lunchpaus. Vid en sten och bad. Det gick bra på hösten när det var fint och torrt. Och så småningom blev det vinter och djup snö. Men de beslutade för att vi ska be. De hade en gemensam vision. De hade ett gemensamt uppdrag. Vem har du som din gemensamma vän du ber tillsammans med? för den här stan. Vem har du? Gud vill lägga ett ok över dina och era skulder så ni drar tillsammans. Uppmuntra varandra. Det är tungt ibland. Det är jobbigt ibland. Men Gud vill använda dig. Du behöver upptäcka en ny dimension av ditt liv. Ska vi be tillsammans? Far, jag bara lägger det här inför dig, far. Låt det här få landa djupt i våra hjärtan. Jag ber om det, Fader. Herre, hjälp oss att få se, Herre, att vi inte drar som omaka par. Utan vi drar tillsammans. För att ditt rike ska komma och växa fram i det här landet. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.